Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Jag gick hit från Bromma i morse.
Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Välkommen Charlie.
Tack så mycket Mattias. Nu ska du säga någonting snällt om våran sponsor. Och så
ja, vi ska säga att Compricer är ju en fantastisk jämförelsesajt som jag börjar använda mer och mer. Jag säger det varje gång, men det är fascinerande att jämföra priser faktiskt.
Ja, men varför betala mer när man kan betala mindre?
Ja.
Det är ju så. Alla tjatar om att man har för lite tid. Och sen skulle man enkelt kunna spara ihop både en och två och tre arbetstimmar i veckan genom att jämföra lite elavtal, jämföra lite försäkringar, jämföra lite bilar.
Och jag har förlitat mig på mina kontakter tidigare och tänkt så här, om jag känner alltid någon på försäkringsbolaget eller jag känner någon på teleoperatören, men det gör jag ju inte. Det är min bank känner jag.
Ja, du har den där gammalgubbigheten som att liksom så här, Kröger Andersson känner jag, så det är dit går vi. Liksom.
Ja. Vi har en spännande gäst idag.
Det har vi. Ja. Allt annat än gammal gubb Kröger Andersson-gäst kan
man
säga.
Det kan man lugnt säga. Ja. För det kan man väl, men vi får fråga gästen. Välkommen in, Sandra Bourbon!
Tack så mycket. Kul att vara här.
Coolt efternamn.
Ja, jag har gift mig till det. Det är ett franskt efternamn.
Bourbon.
Så det är inte bourbon utan det är bourbon.
Precis. Eller något. Ja.
Säg det för att höra.
Jag är inte så bra på franska, men bourbon tror jag.
Bourbon.
Men när du presenterar dig, säger du själv bourbon eller säger du Sandra?
Nej, jag tycker
bourbon.
Det låter lite för snofsigt. Så jag säger bara Sandra Bourbon.
Bourbon, ja. Det är ett snyggt efternamn. När vi hördes första gången så var det faktiskt när jag reagerade på det, för jag tyckte det var så himla coolt och snyggt.
Tack.
Vad roligt att ha dig här. Berätta, vem är du då?
Ja, jag brinner för en jämställd framtid, så att jag har grundat Framtidsfeministen och investerar i jämställda bolag och tycker det är mycket roligare att investera sina pengar nu när jag får investera i något som betyder något för mig och verkar för en bättre framtid.
Det låter ju toppen. Men bakgrunden då, du är teknisk fysiker.
Precis. Det
låter inte fysisk tekniker utan
teknisk fysiker. Ja, det låter ju berätta. Vad gör en teknisk fysiker?
Man kan jobba med partikelacceleratorer, man kan jobba med matematik eller så kan man jobba som jag mer som projektledare och generalist, men jag valde att plugga det för att jag inte riktigt visste vad jag ville bli och det är en väldigt bred utbildning.
Okay.
Så att det var 10% kvinnor på den utbildningen, men det var en jätterolig utbildning. Väldigt, väldigt svår. Mm. Men skönt att ha tagit sig igenom den.
Det är sådana räkna.
Ja, jag tror jag pluggade liksom 12 timmar om dagen, 7 dagar i veckan de 3 första åren och sen är det ju 2 år till.
Wow.
Och det är lite fint va? Visst är det väl så här, att har man klarat det, då är det inte mycket man inte kan räkna ut.
Sen, nej, så säger de. Yes.
Ja. Du fixar Pythagoras sats och sådär.
Ja, den är jag ganska bra på.
Ja, bra.
Ja. Ja, men för jag har en vän som har läst teknisk fysik och då brukar han liksom, när vi kommer in på att räkna saker, då brukar han ju häva ur sig det. Herregud, jag har ju en examen i teknisk fysik. Så bara, ja, det är väl klart jag kan det.
Det är inte som din pappa. Han är ju ändå kalkylator.
Han är kalkylator. Det är liksom en pensionerad kalkylator.
Ja. Nej, det är häftigt. Jag har ju tyckt och trott att jag är bra på matte i hela mitt liv. Men sen så på den linjen eller det som jag gick på eller programmet då, så var det inte samma sak med att nu när jag ska liksom hjälpa barnen hemma så räcker det med liksom nian nu som jag får så här, ja, men jag hjälper till med matten och sen slutar det med att det är min fru som får hjälpa till med matten för att jag vet inte, ja, man glömmer ju om man inte håller på. Ja, häftigt. Mm.
Det om matte. Och hur gick vi från matte till där vi är idag då? Framtidsfeministen, liksom, hur växte idén fram?
Det tog några år och egentligen, jag vet inte, jag tycker man får höra när man ska leta efter ett jobb att man ska göra någonting man brinner för och jag visste inte alls vad jag brann för. Jag tog ett jobb som projektledare bara inom produktion. Jag tycker det är jättekul med projektledning men visste fortfarande inte riktigt vad jag brann för så jag fortsatte jobba några år. Så bytte jag företag till ett mindre bolag som blev uppköpt av ett större. Kommer in när de blivit uppköpta då och får organisationsschemat. Och då blev det så himla svart på vitt. Det var 16% kvinnor på ledande positioner. Mm. Och det var ett väldigt stort bolag så det var liksom inte lite otur. Och då kände jag så här, men gud, plus att de flesta kvinnorna var ju liksom samlade kring HR och controlling. Så att liksom de här affärsrollerna var bara tagna av män. Och då tänkte jag så här, nej men jag har ju inte samma möjligheter här. Är det för att jag är kvinna, för att jag är sämre chef eller vad handlar det här om? Så jag ville gå till botten med det. Och innan det så hade jag trott att Sverige var världens mest jämställda land och att jag hade exakt samma möjligheter som alla andra, men det har jag ju inte. Så att jag började forska runt då, hittade att kvinnor är minst lika bra chefer som män, men sen hittade jag en massa andra saker också, att jämställa bolag är mer lönsamma och sen att som då, jag är kvinnlig akademiker och har en 1,8 miljoner lägre livslön för att så liksom jag tjänar mindre när jag jobbar för att jag får lägre lön för samma arbete för att kvinnors arbete bedöms lägre och sen också är det ju vanligare att kvinnor är hemma med barnen, jobbar deltid och så som gör att man får lägre pension också. Så att jag ville ta tag i min egen privatekonomi och höja risken. För det har också, kvinnor har mer pengar på banken än i aktier. Så att då vill jag investera i jämställda bolag och plocka ihop den här aktieportföljen då. Mm.
Gud, nu, det går så fort med dig, Sanna.
Ja.
Du sa så här, du trodde att Sverige var världens mest jämställda land.
Ja.
Men så var det inte.
Nej.
Okej, så vilket är världens mest jämställda land då?
Det vet jag inte.
Men hur vet du att det inte är Sverige?
Men, nej men det, vi var helt jämställda trodde jag i Sverige.
Ja.
Sen har vi ju kommit långt här. Men det beror på vad man tittar på också. Jag tror vi ligger ganska högt upp, det gör vi. Men jag kan inte på rak arm vilket som är det exakt mest jämställda.
För jag tänker också att det är klart att det finns saker kvar att jobba på. Det har vi ju inom alla områden. Men att Sverige ändå i jämförelse med andra länder, min identitet som svensk är ändå att Sverige har kommit längre än genomsnittsländerna.
Ja, men det stämmer, absolut. Ja. Men sen tittar man till exempel på börsvärderarna så är 8% kvinnor där. Så att
och varför är det så då? Varför är det så att män sitter på vd-tjänster, på börsbolag, vd-tjänster överhuvudtaget? Finns det någon så här logik? Det är så lätt om man tror på någonting också att man blir som så här, nej men det här, så här är det. Men det måste ju finnas argument i båda vågskålarna för att det kan ha blivit så här.
Ja men absolut. Dels är det ju historia. Alltså kvinnor kom ut i arbetslivet på 70-talet och har jobbat mycket inom vård. Så att vi jobbar inte inom samma branscher. Och vdn, ja men det väljs ju av styrelsen. Styrelsen väljs av valberedningen. I valberedningen sitter det mest män. I styrelsen sitter det också mycket män. Nu har det ju varit, eftersom det var kvoteringshot, så har ju antalet kvinnor i styrelsen ökat väldigt mycket. Men män känner män och jag känner kvinnor. Alltså det är inget konstigt. Man väljer in sådana som är lik sig själv. Det är ett omedvetna fördomar som man har. Så att man måste liksom vara övertygad om att mångfald och jämställdhet är bra. Det är oftast jobbigare att jobba i en grupp som har mångfald för att man tycker inte exakt likadant, men då kommer man till bättre beslut också även fast det tar lite längre tid.
Så du säger så här, du tror inte att det är så här, det är något rum där onda män sitter och bestämmer så här kan vi behålla makten, utan det är mer som att när jag ska sluta och så får jag jobb och hitta min ersättare, då tittar jag så här, av vilka känner jag som skulle passa för det här, och de jag då känner är Kalle, Pelle och Johan, det var inte Francesca och Juan och liksom.
Precis, så jobbar jag mycket efter att det är i alla fall, för att visst finns det säkert några som sitter och elaka i ett rum, men det är inte så många och jag tror inte liksom, vi kan påverka så mycket så, utan rätt meriter mer. Att man borde välja sig in efter meriter, inte efter vem man känner och hur
men,
man ser
men
ut.
Men är det inte så här, för jag tycker att det, i min värld så är det ju inte så. Fast det är bara för att jag går och tänker, bara för att jag inte är, öppnar ögonen tillräckligt mycket. Men i den branschen som jag är och där jag verkar och i min närmsta värld så finns det inte det här som ett problem, upplever jag då. Och det säger säkert många vita män i 50-årsåldern. Men det är min absoluta känsla att det är så.
I mediebranschen säger du? Eller vadå? Eller vilken
ja,
bransch?
Ja, jag är ju mest på? I mediebranschen. Men ja. Jag tänker också på hur vi har det hemma. Alltså, ja. Jag är ju den som sköter hemma och hushåll tydligt mer. Och Malin jobbar mycket mer än vad jag gör.
Mm.
Hon drar in mer pengar än vad jag gör.
Ja, precis så alltså, har jag det hemma också. Så att,
ja, men så, att, så har jag det. Och, liksom, och jag märker också på våra barn så känner jag inte att de ser någon skillnad eller vi pratar om det så på det sättet. Och sen är ju min uppfattning också då. Du ska få, eller så här, har du någon kommentar till det då?
Först är man privilegierad så går man inte runt och tänker på det hela tiden. Så att oftast är man vit man. Lever här så är det ingenting man går runt och tänker på. Nej. Man har ett försprång hela tiden. Sen så går det inte riktigt ut att gå från sin egen familj utan det finns ju såklart man får ju titta liksom i Sverige över stort hur ser det ut och där har man sett att kvinnor jobbar en timme mer obetald arbetstid varje dag i hemmet. Kanske inte hemma hos er, men så ser det liksom ut. Så kvinnor jobbar 3,5 timme obetalt och män 2,5 så hushållsarbete. Och så.
Sen det är så, fakta liksom.
Ja,
så är det.
Det är statistiska centralbyrån.
Ja, inte bara fakta, det är fakta upp
dessutom. Ja, precis, det är dessutom. Men då tänker jag så här ändå att jag ser ju, och det hör man ju hela tiden i debatten också, att kvinnor håller på och springer förbi, eller så här, tjejerna håller på och springer förbi grabbarna. Och i skolorna så är ju tjejerna mer, kommer bli mer välutbildade och liksom, att det här ändå har varit, ja, det här det du pratar om, tänker jag då. Är det inte så att det är, att vi får det från historien, att det var ett jädra gubbvälde. Och sen nu har det där förändrats, men det tar lite tid, tänker jag då, innan det här. Och jag ser ju då, om man tittar nu på skolresultat och antagningar och till högskola och sådär, så är ju tjejerna, upplever jag då, är ju mer på G än vad killarna.
Ja, kvinnorna har ju dominerat högskolan under väldigt många år, alltså 30 år. Så att det kommer inte lösa allt. Och sen så hur man blir behandlad i förskolan och sen kommer ut i arbetslivet, liksom två olika sätt. Har du en kultur på att arbeta, det sitter ju i väggen och hur man blir behandlad, vem som promotas. Man har till exempel sett, jag får höra ganska mycket om att kvinnor måste ta mer plats till exempel. Men då finns det forskning kring det som kallas liksom confidence gap, att man tror att man undersöker då, är det kvinnor som har problem med sitt självförtroende. Och då har man sett att det är inte så, utan man har sett att liksom vi spelar inte riktigt efter samma regler, så att en manlig ledare för att vara framgångsrik ska man vara bestämd. Men om en kvinna bara är bestämd, då upplevs man som bossig, jobbig, man kommer inte få någon befordran, utan man måste vara bestämd och ödmjuk. Så att det är för att vi alla har liksom stereotyper, kanske som en kvinna som är liksom omhändertagande och förväntas förvara det på jobbet också. Så att de liksom stereotyperna och omedvetna fördomar måste man bli medveten om för att kunna ta bra beslut på jobbet, för att liksom kunna driva ett lönsamt företag.
Här har jag ett problem som inte är en invändning, jag håller med dig helt, men jag har ett problem och det är min erfarenhet från min bransch. Jag har jobbat mycket med utbildningar. Det är ju att vi har haft både män och kvinnor som är handledare. Och de håller exakt samma kursdelar med samma PowerPoint-spel och samma material. Och sen har man ju personliga exempel om jag är på sin stil. Men vad som händer då, det är att när vi läser kursutvärderingarna så får en man i snitt på en 10-gradig skada 1,2 bättre i omdöme än vad kvinnor får. Och nu kommer det som är klon på detta. Den skillnaden är i huvudsak i omdöme från kvinnor.
Mm, men
kvinnor
det, ja.
Gillar inte när kvinnor ska berätta för dem vad de ska göra jämfört med män. Vi har alltså större glapp med att kvinnor inte har förtroende för andra kvinnor som står på scen än män som inte har förtroende för kvinnor som står på scen. Är det här någonting som du känner igen eller som finns där?
Absolut. Kvinnor och män dömer kvinnor hårdare. Det är inte att kvinnor favoriserar kvinnor och män favoriserar män. Utan, och vad det liksom beror på, handlar ju mycket om hur man är uppvuxen, vad liksom har vi sett under hela den tiden man liksom växer upp. Om man tänker på en läkare, tänker man också på en man, tänker man på en militär. Så att det är omedvetet som gör att man får en känsla och kanske inte då litar riktigt lika mycket på den här personen.
Mm. Mm. För det tycker jag oftast som representant för män då, jag är djupt engagerad i den här frågan kring jämställdhet och hur vi får ett mer inkluderande samhälle för alla, så upplever jag att det finns liksom en, det är så fort att gå till att lösningen är att män ska göra någonting annorlunda, och så missar man inte, men vad kan jag göra annorlunda om jag nu är kvinna, eller som inte bara handlar om att ta för sig, utan kanske handlar om att släppa fram andra kvinnor eller liksom så här stödja varandra, eller titta på, det kan jag göra som man, men det kan du också göra som kvinna. Det är liksom inte som, precis, att ena laget borde ge bort några poäng och andra laget borde ta, utan vi borde alla bli bättre på att ge. Liksom.
Sen så i företag så är det ju, för att få någonting att hända, för att få en förändring att hända, så måste du ha en grupp som har makt, som driver förändringen. Och det är oftast inte några kvinnor. För det är oftast, jag har gått på massa nätverksträffar och det är liksom, man kämpar, man jobbar dubbelt så hårt. Men det är liksom inte där det händer, utan du måste få med dig männen med makt. Så att jag tror att det är alla tillsammans som behöver. Tror vi att det här är bra för Sverige? Det är ju bra för Sverige att alla jobbar. Inte att några jobbar deltid till exempel. Så.
Och här är ju tesen då att inte bara är det bra för att det känns människovärdigt att alla har samma förutsättningar, utan att det dessutom är lönsamt att vi har en större blandning i både ledningsgrupper, arbetsgrupper och annat. Som du säger, att det är jobbigt och besvärligt om man är olika, men det finns liksom uppenbara fördelar med det. Kan vi påstå det? Har man liksom, kan man, det är en sån här sak som man bara tuggat i sig, att det är bättre om det är folk är olika, men vet vi att det är bättre om folk är olika?
Ja, så kan det var ju det jag hittade massa studier varför jag började investera jämställt, och det finns massa banker och konsultbolag, McKinsey, Credit Suisse, Peterson International Institute of Economics tror jag har gjort en jättestor studie där de har kollat på 22 000 bolag i 91 länder, och där har de sett att har man minst 30% kvinnor i högsta ledningen har man också 6% enheter högre vinster, och McKinsey har också sett högre lönsamhet i bolag som är jämställda.
Men ska man tolka jämställdhet som, för nu pratar du om könstillhörighet, det kanske finns andra bias där. Många har ju pratat nu om man är röd eller blå eller grön, att det är kanske mer en frågan, eller om man har en europeisk eller utan-europeisk, om man kommer från en kärnfamilj eller man kommer från en, alltså så här, det finns väl många faktorer, eller?
Jo, för det är, varför är det så då att jämställda bolag är mer lönsamma? Och då har man sett det att grupper som är olika, man tar bättre beslut, man är mer innovativa, man får lägre personalomsättning för att man inte tycker likadant. Men det är helt klart som du säger, jag är för mångfald. Alltså det ska vara ålder, etnicitet, varifrån man kommer, vad man har för ledarskapsstil, alla de grejerna. Men det är mycket svårare att mäta och forska på. För att i Sverige, vi får inte rapportera etnisk bakgrund till exempel. Det som vi har rapporterat, det är kön. Så det är det som är lättast att forska på.
Så spaningen här är att givetvis att det är en bra blandning av män och kvinnor är smart, men egentligen kan vi inte säga att det är just könstillhörighetsfördelningen som avgör att bolag blir mer lönsamt, utan man kan tänka, det är lite som de bruna M&M'sen, var det AC/DC som hade det eller? Kommer du ihåg det?
Ja, just det.
De hade i alla fall på sin rider listan över vad de ska ha i logen, så tror jag att det var, nu kan jag komma ihåg om fel, men att det var en skål med M&M's där alla de bruna är bortplockade. Och det där levde som liksom mytgrejen, och folk frågade dem när de liksom sa till slut så här, vad är det ni har emot bruna M&M's? Och då de sa, det spelar väl inte oss någon roll, grejen är bara att vi kan gå in i logen och så kan vi se, står en sån skål där utan bruna, då vet vi, då har de gjort allt annat på listan också, då behöver vi inte kolla att det är rätt högtalarsladdar, för du vet, man har inte fel högtalarsladdar och har pillat med M&M's. Så på sätt och vis kanske man kan säga till så också, om det är jämställt i styrelsen, då kan man tro att då har man säkert gjort sin läxa i hållbarhetsfrågor eller i affärsidé eller andra saker också, att det är en led, kan liksom lika mycket funka som en ledtråd för har bolaget gjort sin läxa på andra ställen, eller?
Där får man ju gå tillbaka till sig själv, alltså den forskningen som finns, det är att man tittar på siffror och man tittar på lönsamhet, så korrelerar det, ja det gör det. Sen, vilket kom först, jämställdhet, lönsamhet, det vet man inte, men för mig räcker det att jämställa bolag är mer lönsamma, alltså är de en bättre investering. Så.
Men finns det områden där det är skillnad på män och kvinnor? Alltså kan det vara så att kvinnor är bättre på vissa saker, eller att män är bättre på vissa saker, eller är det bara...
Man har sett att i ledarskapsstil så skiljer det sig. Sen så vet vi ju inte liksom, handlar det om vårt DNA? Det vet man inte. Nej. Utan just det här som att min ledarskapsstil, jag behöver vara bestämd och ödmjuk för att få med mig folk runt omkring, då anpassar jag ju mig till det. Så att man har sett i ledarskapsstil, när man har kollat på psykologer och beteendevetare, har liksom, om vad är bra ledarskapsbeteenden, har man sett att kvinnor använder de positiva ledarskapsbeteenden mer än vad män gör. Och det kan vara till exempel vara bra förebild, få med sig folk, liksom mer kollektivt beslutsfattande, medan män använder två av de här positiva ledarskapsbeteendena mer än vad kvinnor gör. Det är kontroll och korrigering, och så är det en till också. Så att vi kan ju lära oss av varandra, absolut. Och tittar man i, alltså det skiljer ju mer i gruppen kvinnor, alltså mellan kvinnor och sen mellan män, än vad det är mellan gruppen liksom, kvinnor och män, om man kollar på hur vår hjärna är uppbyggd. Om man ser det lite som en mosaik, men man har vissa delar som man kan, okej, det här är mer kvinnligt och det andra är mer manligt.
Men ska man ta hänsyn till det här då, eller ska man inte göra det? Alltså, om vi nu är, alltså, är det något område där det är okej att man är olika, alltså att ja, men det här är okej, vi är kvinnor, de är bättre på det här, eller när är män, de är bättre på det här. Får det vara så, eller är det liksom, ja, förstår du frågan?
Alltså jag är ju mer för en framtid där man ska få bli det man vill, där man själv får leva sin dröm. Om jag är kvinna och vill jobba med stora maskiner, ska jag få göra det. Om jag är man och vill plugga till sjuksköterska, så ska jag få göra det. Och liksom inte bli bedömd av samhället. Så att jag tycker bara alla ska få vara sig själva. Och sen är ju inte jag för någon slags framtid där man inte ens ser om vi är kvinnor och män. Det är inte det. Vi är ju inte skapta likadant.
Mm. När det gäller de här bolagen då, så tyder då statistiken på att det faktiskt är mer lönsamt att liksom hålla sig till listan över jämställda bolag. Är det här en svenskt fenomen, eller kan man se detta liksom?
Nej, det är globalt. Då bland annat den här 22 000 bolag i 91 länder, det är en global studie. McKinsey har också kollat globalt. Kollar man i Sverige, bara på Stockholmsbörsen, så kan man inte riktigt forska där, för att det är för litet urval om man tänker statistik. Plus att man måste också väga in bransch. Nu har vi väldigt många bolag på Stockholmsbörsen som har mycket kvinnor i högsta ledningen. Det är ju retail, alltså Hennes & Mauritz och så vidare. Och hela den branschen har ju gått väldigt dåligt senast, med liksom digitalisering och e-handel och så. Så att man får tänka lite när man sitter och jämför bolag så med varandra.
Så man kan inte säga att vi hade en statistiker här som har något Nobelpris i ekonomi, så hade han sagt att det där verkar vara så, men man kan inte säga att det är statistiskt säkerställt till.
På Stockholmsbörsen kan du inte forska bara på, för då har du 50 bolag ungefär av 300. Alltså så ska du gå, liksom, dra slutsatser från det. Då slår bransch så hårt.
Men vad är din slutsats då, som har varit engagerad i frågan? Hur mycket mer, om jag skulle gå från att bara ha en ren indexfond rakt av och så säga så här, nu vill jag göra samma sak, men jag vill ha en jämställd indexfond. Det vill säga jag vill köpa på index av bara bolag som är på jämställdlistan här liksom. Hur mycket bättre avkastning kan jag räkna med? Det var en väldigt konkret fråga, va?
Ja, men precis. Och det finns faktiskt inte riktigt något svar på det. Utan det man har sett, man ser att bolagen presterar bättre över tid, alltså siffermässigt, lönsamhet. Man har sett att aktiekurserna för bolag som är mer jämställda har lägre volatilitet. Alltså det svänger mindre. Men man kan inte säga att de kommer gå upp 5% mer. Utan det beror ju på liksom vilka bolag du plockar och hur många du har i din portfölj. Alltså det vägs ju in i hela liksom portföljteorin.
Bara en tanke som jag haft. Min fru har drivit en bokföringsbyrå ungefär 20 år. Och där har vi testat att anställa män, eller vi från början har ju varit så här, vilken söker vi? Ja, vi söker en redovisningskonsult som har de här åren med liksom erfarenheten och sådär. Och de män som har varit och jobbat, det har inte funkat så särskilt länge. Så att det har ju blivit så, när vi har då sista året gått till en rekryteringsbyrå och se vad kan ni plocka fram för några, vi måste ha folk, hur ska vi göra? Och det de kommer med är ju då också kvinnor och de män. Alltså det har varit så här tydligt, det funkar inte i våran enklare analys på ett sånt litet bolag. Utan där så känner vi att kvinnor är bättre på det här. Det måste vara så. Det blir vår lilla teori. Och du har inte så mycket statistisk underbyggt på det här. Det är bara en känsla.
Men vad då funkar det inte? Gör de fel, menar du?
Nej, men de har inte förmågan att hålla. Ja, men har inte samma förmåga, upplevde vi då. Att bara, ja men så här, hålla så många bollar i luften samtidigt. Att ha den här, ja men jag vet, det är någonting som gör att de stannar ett år kanske. Eller ja, men så här, vill vidare, eller ja, jag vet inte vad det är.
Hur många anställda är det på bolaget?
Det har varit i snitt 10 anställda.
och så är det 9-10 kvinnor då.
Ja, precis.
Och så kommer in en man.
Ja. Det man eller det har varit inne två samtidigt tror jag.
Ja, men precis. För det man har sett i styrelser, de är ungefär så stora. Mm. Och då har man sett att vara första kvinnan in i en styrelse, det är inte kul och det liksom händer inte speciellt mycket. Och du får ungefär svara, du får stå till svars för alla kvinnors åsikter i hela världen. Det är inte kul att vara den där första kvinnan in. För att det ska liksom bli någon skillnad i en sån liten grupp så behövs det 3 kvinnor. Så ni, jag tror att ni får börja om.
Men 3, vi måste ha 3
män. Ni måste ha 3, ja. För då är man inte längre en minoritet, vilket gör att liksom du börjar bli sedd som en person och kanske företagskulturen ändras. För nu, jag vet ju inte alls hur det är på ett företag. De kanske inte trivs. Alltså, liksom vet ni varför de slutade?
Det var mer en sån här, alltså, det finns väl, jo, men vi har inte gjort någon djup analys av det, för att det har liksom kommit och gått och det har gett sig själv och det, ja, men det funkar liksom så. Men det var bara en sån här intressant att vi går och tänker det, att vi ska ha en kvinna liksom. Och jag fattar ju det också, och att det finns andra aspekter här. Men är du för då, för att komma tillbaka till styrelser så här, du vill att det ska vara kvotering, det ska vara lika i styrelser och bolag?
Alltså kvoteringsdiskussionen är ju liksom, den finns ju egentligen inte längre, för det ligger inget kvoteringshot längre. Och när den var, jag har liksom inte bestämt mig faktiskt riktigt om jag är för. Jag är för att den personen med rätt meriter ska få jobbet. Sen, om man, det finns ju olika typer av kvotering också. Att du liksom har en rekryteringsprocess och så har du 2 kvar i slutändan som är exakt lika bra. Och då så väljer du in den minoriteten till exempel. Mm. Så att du ändå får rätt kompetens. Nej, men jag är ju för att det helst ska gå liksom frivilligt och naturligt. Och jag tycker det är jättestor skillnad nu. Jag har hållit på i 4 år. Hur bolagen pratar om det, vad det står i årsredovisningar, vad liksom vd:ar går ut och pratar om. Sen är det en sak att gå ut och säga att man tycker att jämställdhet är viktigt, mot att verkligen jobba för det på riktigt. Och för att förändring i företag är alltid jobbigt. Alltså för att börja göra nytt, är det något man måste ge upp, det är någon som måste ge upp makt och så vidare. Så att siffrorna, det går fortfarande, det går långsamt framåt, men det vore kul om det gick lite fortare.
Men för normalt sen så hade vi ett samtal här om investeringar i bolag som jobbade med globala hållbarhetsfrågor, liksom att liksom miljömedvetna bolag. Och då kom man fram till att det liksom finns 2 sätt att se på det. Ett sätt är att jag investerar bara i bolag som verkligen har gjort sin läxa i det här området. Och det var ju det uppenbara sättet att tänka. Men så presenterades en alternativ teori att ska vi göra skillnad i samhället på riktigt, så borde vi göra precis tvärtom. Vi borde investera i de bolagen som är sämst på detta. För som ägare är det ju vi som ställer krav på hur bolag ska förbättras. Jag kan inte stå från utsidan och säga jag tycker henne om Mauts borde göra så här, utan de får säga ja, men vi är ju som ägarna ber oss. Du har inte tänkt på att liksom så här, göra precis tvärtom, att hitta de mest manschauvinistiska bolagen, bli ägare där och gå på bolagsstämman och säga så här, ja, det, ni jobbar åt mig, det är jag som är ägare här, jag tycker inte det här är okej. Liksom.
Det är ju absolut, det är ju de stora pensionsbolagen, fondbolagen, de jobbar ju mer så, positiv påverkan. När jag har en fond på 800 miljarder, då kan jag börja jobba på det sättet. Men jag måste spara lite mer först.
Ja, men det handlar väl om oss alla i det lilla, liksom. Jo, så, eller hur tänker du? Det är ju liksom...
Nej, men absolut. Nej, men jag tycker det är jätteviktigt. Men jag lämnar det arbetet till banker, pensionsbolag. Men det är en jätteviktig del av det hela också. Mm. Sen så kan man ju tänka också, om man går in i bolagen innan de blir jämställda, då får du ju liksom, om du räknar på momentum, men de var inte jämställda då, så då är inte det inprisat kanske i aktiepriset, och sen blir de jämställda. Ja. För det vet jag att vi har diskuterat ganska mycket också. Men det är ju väldigt svårt att se vilka bolag är liksom på väg att bli jämställda.
Ja, intressant. Du, om vi lämnar, eller så här, vi attackerar börsfrågan lite från andra hållet då. Vilka är det som köper den här typen av aktier, och gör vi det tillräckligt eller för lite, eller vilka är det som investerar? Varför gör inte alla på det här sättet? För det är ju ändå, du hade ju inte 800 miljarder för, utan
Nej.
Du hade ju liksom mindre.
500. Nej, men det blir ju mer, för 4 år sedan hade ju knappt någon hört talas om det här. Nu har det faktiskt kommit fonder som man kan investera i som använder jämställdhetskriterier också. Och jag, storbankerna börjar tycka att det här är viktigt också och få in jämställdhetsaspekten i sin hållbarhetsanalys. Så att, men det är lite svårt att få tag i data. Så jag har startat ett nytt bolag också eftersom jag ändå är teknisk fysiker tillsammans med två andra. Så där har vi byggt en mjukvara som samlar in jämställdhetsdata. Just för det är egentligen lednings, alltså högsta ledningen som är, tycker vi, det viktigaste. För det är det som korrelerar mest med ökad lönsamhet. Styrelsedatat är ju ganska lätt att få tag i. Så att vi håller på att bygga upp en global databas där, så att bankerna liksom, man ska inte kunna skylla på att man inte hittar data, utan det ska vara liksom realtid uppdaterat och för väldigt många bolag. För just nu så är det någon som sitter och samlar in det där manuellt, och så, ni vet, ja, så händer det någon gång om året och det händer jättemycket i bolagen under ett år.
Lever du som du lär? När du samlar in några personer, som du sa nu, blir det lika mycket män och kvinnor då, eller?
Ja, vi är ju tre och då kan det inte vara så mycket liksom. Det är jag som är kvinna och sen är det två män. Men det sitter vi nu här, vi vill få in en expert inom machine learning. Och det är ju verkligen, man får ju leta runt på ett helt annat sätt. Vi måste ju få tag på en kvinna.
Varför måste ni få tag på en kvinna? Du sa ju själv att du ska ta den som är mest kvalificerad.
Precis, för... men det är lätt att så här, om man bara frågar runt lite, då är det någon som tänker på någon. Och då är det en man man får. Såklart vi måste ta den bästa, men vi kan inte bara ta den första bästa, utan måste fråga runt mer och liksom andra kanaler och så.
Vi var inne lite på det här hur kvinnor och män sparar olika.
Mm.
För här finns det ju uppenbarligen inte genetiskt betingade, utan antagligen inlärda beteende. Men vad är liksom, om grunddragen i skillnaden mellan en man och en kvinnas ekonomi då? Om vi kan till och med dra det så långt liksom. Mm. Finns det ett kvinnligt sätt att tänka ekonomi och ett manligt sätt att tänka ekonomi?
Ja, för det första, vi har ungefär lika hög lön till vi är 30 ungefär. Sen så drar männen iväg, så att männen har ju mer pengar. Och tittar man på hur aktiekapitalet är liksom fördelat, så är ju, det ägs mest aktier av män mellan 50 till 65 år. Men det har ju också med liksom historien att göra.
Mm.
Så. Och sen så kan man se att kvinnor har mer pengar på banken, mer i räntefonder, mer i fonder. Män har för varje 100 lapp man sparar så sätter de 29 kronor i aktier och kvinnor 17. Så att män tar mer risk också. Om man tittar på, Euroclear kommer ju varje år med en rapport, liksom, vem äger alla aktier. Och tittar man männens topp 10, då är det liksom förhoppningsbolag, det är så här Anoto, Eniro, förhoppningsbolag som nästan aldrig har gått med vinst. Och så tittar man på kvinnornas bolag, då är det med ettan och nu är Billerud Korsnäs. Alltså det är bolag som har funnits på börsen väldigt länge, som går med vinst och som tickar liksom stadigt uppåt. Och då har man sett att kvinnorna investerar mer som institutionella investerare. Så att liksom ta mindre risk, men, och är mer långsiktiga ägare också.
Men tror du inte historiskt då att det här som blåser åt rätt håll och har gjort en period, tror du inte att det är, som du säger, män i 50-65? Det är ju gubbar som snart är ut ur branschen. Jag vill säga. Men alltså, tror du, om det bara pågår det här, tror du inte att om 20
år... När du är 65, kommer du vara jämnt då?
Ja, jag hoppas ju det. Det är det jag arbetar för.
Men tror du inte att, även om du, alltså det är fantastiskt att du jobbar för det här, och vilket ju betyder jättemycket såklart, men är vi inte redan... Lite provokativ fråga, men är vi inte redan där? Tror du inte att bara den här historien får blåsa förbi lite grann? Alltså ger vi 10-20 år, tror du inte att det skulle vara jämställt då?
Men om man tittar på inflödet i till exempel aktier då, så det är uppdelat på ålder också. Och de som fyller på mest nu förra året, det är unga personer. Jag vet inte om det har att göra med, man litar kanske inte riktigt på pensionssystemet så, men börjar spara mer i aktier. Men man ser ingen skillnad på könsfördelningen. Så att det är fortfarande
män som tar mer risker.
Ja, 70% av de som
känner. Varför är det så?
Ja, precis. Jag skulle säga. Vad beror det på att män är mer riskbenägna?
Barbara Stewart forskar kring kvinnor och pengar. Och hon har sett att om man frågar män vad som är en investering, då tänker man huset, man tänker aktier, man tänker fonder och banken. Men om man frågar en kvinna så är det de grejerna också. Men sen så är det också familj, det är min egen hälsa. Så att det är liksom grejer som kopplat mer till sitt liv också, sitt välmående, inte bara som har med pengar att göra. Och det tycker jag att jag märker, nu är det ingen forskning här, men det som jag själv märker att min aktieportfölj som man kan månadsspara i, det är 80% kvinnor som sparar i den. Och det är ju, det är bara 8 aktier där i, så det är liksom jättehög risk. Men det är, man kan inte bara gå runt och prata, eller såklart man måste ju prata risk för det är liksom lagen. Men liksom, jag tror att man måste ge kvinnor något högre syfte med att också investera sina pengar. Och där tror jag hela den här hållbarhetstrenden är superviktig också. Det är därför man tror att kvinnorna äger mest bilder ut Korsnäs också, för de har varit jättebra på sitt hållbarhets, liksom, kommunikation. Att man vill också investera för att kunna påverka med sina pengar, inte bara för att tjäna pengar.
Och det låter ju mycket bättre.
Mm. Men, varför är det bara 30% då, till och med hos unga? Alltså, vad är det vi missar här? För jag tänker också att familj är en viktig investering. Och alltså, den som inte ser sin hälsa som en långsiktig investering, den har ju inte läst teknisk fysik direkt. Alltså, det grundläggande räknande är ju att ju längre jag är frisk och kan fortsätta arbeta kommer påverka min ekonomi jättemycket. Och om jag är sjuk är ju väldigt, väldigt dyrt, och det kommer inte bli billigare i framtiden. Så de här faktorerna som du säger, så här, kvinnor, de tänker ju också på familj som en investering, de tänker på hälsa som en investering.
Det
borde ju inte vara tecken på att de borde vara mindre engagerade i börsen för det. Det är inte som att de lägger pengarna på PT allihopa.
Nej, men om man tänker tid då? Att man vill lägga mer tid på sin familj, då kanske man väljer att gå ner deltid, och kvinnor jobbar ju mycket mer deltid i Sverige. Sen så har de ju också tyngre jobb liksom i vårdsektorn och så, men genom att gå ner i arbetstid då har du ju mindre pengar som du kan investera. Och tittar man liksom vilka...
Men hur är det procentuellt i relation till lön då? Kan man säga att den här skillnaden på att 70% kommer från män när det är unga och 30% från kvinnor, det går ju inte att avspegla i att det skulle vara så att män har 70% av lönen och kvinnor har 30% av lönen. Så att det finns ju någon annan faktor där.
Jag tror att om man tittar på lön hela dagen, finns det, jag tror, ett Twitterkonto som är, och då säger de att kvinnor nu jobbar gratis efter klockan 4. Så att en timme får män mer lön för. Så, och det handlar ju med vilken sektor och deltid och alla de bitarna. Rensar man bort för deltid, utbildning, alla de, finns det en oförklarad löneskillnad på 4,3%. Så 4,3 motsvarar ju inte de här
30-70. 70-30 är ju inte 4%,
nej,
det kan man inte säga.
Nej, det gör det inte.
Så vad är det då som gör att, för att problemet är ju inte att män investerar på börsen, problemet är ju att kvinnor inte gör det.
Absolut.
Så hur kan vi stödja kvinnor i att börja spara? Man tar för lite risk generellt sett, det vill säga att man har för stort sparkonto. Eller hur, det är vi överens om? Man borde ha 3 månads kostnader på ett sparkonto och aldrig mer. Resten borde ligga i olika typer av investeringar och spekulationer. Så sen är frågan då, varför får vi inte fart på det hos kvinnor?
När jag är ute mycket så hör jag att jag har inte tid, jag är inte intresserad, jag vill inte och jag kan inte. Väldigt mycket sånt, och man kanske inte pratar med det med sina kompisar och så. Det finns ju jättemånga bra Facebookgrupper nu som man kan gå med i, och det är alltså sån stämning i dem och pepp, och där vågar folk då tillsammans för att man har någon att fråga, och det spelar liksom ingen roll om det är en dum fråga man ställer, för att det finns andra aktieforum också som det är mest män, och där blir man ju dumförklarad vem man skriver, så att det är väldigt liksom hård ton i de mansdominerade, medan i de här kvinnoforumen kan man skriva lite mer ingen fråga är för dum. Men det som jag försöker göra för att påverka det är att, som jag vet att jag själv tyckte, var att det är väldigt mycket så här svåra termer och sånt som finansbranschen använde för att vara såklart lite exkluderande, så att man ska gå till deras bankperson och köpa deras dyra fonder. Det är ett bra första steg, men sen så kan man göra det där själv, tycker jag. Så att jag försöker skriva liksom på ett enkelt språk, alltså sånt som, det behöver inte vara liksom svårare än att liksom, det är bara att börja månadsspara i en fond och så får man bli bättre och bättre. Och att det liksom, man behöver inte läsa 200 böcker först, utan det gäller mest att komma igång och typ peppa folk i sociala medier och möta egentligen kvinnor där de hänger. Så att Instagram är jättebra för mig till exempel.
Men det där känner jag, det där du säger nu, det tycker jag passar in på alla. Alltså jag tänker att det passar, precis det du säger, passar lika bra in på män som på kvinnor. Och jag tänker också att det här med termer och att det är svårt, så är ju också kvinnor högre utbildade. Så jag får inte ihop riktigt den ekvationen.
Dessutom är ju kvinnor bättre på börsen än vad män är. All statistik säger att de lyckas bättre.
Ja, precis, de är bättre på börsen, de är högre utbildade, de borde kunna, alltså, borde kunna termerna bättre än vad män kan.
Så och, du ska få representera kvinnor här. Är det inte bara dags att ni kvinnor skärper er och går till jobbet
igen,
och bara börjar? Det är inte mycket för mig att göra. Det är bara att köpa aktierna, ser vi kapp. Vad väntar
ni
på?
Men jag vet inte varför det är som det är.
Men förstår du att det är ändå märkligt, kan jag tycka, i det här fallet, eftersom kvinnor ju faktiskt är, när de här unga kvinnorna och män, så kan ju unga kvinnor mer generellt än vad män kan. Och har gått samma ekonomikurser och samma juristutbildningar och, som jag säger, som jag upplever då.
Varför det är som det är. Jag vet hur det är och så försöker jag jobba därifrån.
Så vad kan vi göra då? Om vi slutar där då? Vad kan vi göra?
Ja, men er podd är väl superbra. Alltså hålla det på en liksom peppig nivå, använda liksom ett lagom språk och få folk att liksom vilja ta tag. Och jag tror också så här, varför ska man ta tag i det då? Så kanske det är, ja, men mer om hållbarhet och liksom social. Man pratar ju om att man kan liksom göra mycket påverkan med sina pengar, kanske mer börja prata från det perspektivet istället för att går man till en bank så kommer det om hur mycket avkastning vill du ha, hur mycket risk vill du ta, så att mer liksom prata utifrån påverkan, att man kan faktiskt påverka med sina pengar.
Är det inte också det här klassiska som alltid ligger, som ju historien är, men jag tycker även nu att män ska hålla på och vara lite coolare och tuffa upp sig och inte vara så sund. Alltså de är bara alltså barnsliga rent ut sagt. Så jag tycker när man, många unga grabbar, det ska vara tufft, det ska vara hårt, det ska vara riskfyllt, det ska vara ballt, det ska vara liksom allt annat. Medan så, right, liksom väx upp. Men att det där följer med, att män är mer omogna. Och då blir de också mer vårdslösa eller kanske tar högre risker. Eller.
Men jag tror att det ligger något i det, men jag tror också att det där. Jag träffar många män som började investera på börsen därför att de tänkte att det här ska jag knäcka koden på, här ska jag bli kungen hela dagen. Och de lät inte någon mossig bankman göra det, utan det så här, jag ska själv. Så gick de in och läste och körde huvudet rakt in i väggen. Liksom så här. De förlorade pengar, men de gjorde det ändå. Och sen så lärde de sig någonting när de körde huvudet i väggen, och så blev de så, då hittade de en ny strategi, läste på lite till och så bär med dem inne. Medan många kvinnor inte har den där fuck you-kvaliteten då kanske som krävs i början, där man tror att det här kommer jag säkert bli världsbäst på. Så de gör inte ens det där första misslyckandet så lär sig på, utan då avvaktar man och så väntar man och så tänker man att de var trevliga på banken, de säger att jag ska göra det här, då gör jag
det. Men ligger det hos oss föräldrar då? Alltså, vi måste börja för att få en förändring, tänker jag då, om nu det här håller att grabbar är, och då säger jag grabbar för jag tänker just på att de kanske är lite mer vårdslösa och allt det där, så mer omogna.
Jag kollar på YouTube, vem är det som hoppar från tredje våningen huvudet före ner i någon jävla pool? Det är ju inte kvinnor direkt. Vad tänker du när vi pratar, Sandra?
Jag har en dotter och en son, och jag tycker ju att vi ger dem samma, eller så här, tänker man ju att man gör, sen hur vill man göra det, men det försöker man. Men och sen kommer ju skolan också, där det blir grupperingar och där killar de tjejerna och man, ja, så här, vad, det måste väl någonstans, där borde vi väl börja då?
Ja, men absolut. Sen så är det ju, man kan göra lite hemma. Sen så är ju alla ute i samhället och man ser att, jag vet inte, bara gå in på Hennes & Mauritz och jämföra barnkläder. Är ju väldigt stor. Tjejer ska vara sweet, söta, unicorns, och på killarnas t-shirtar står det kanske hero, stark och så vidare. Så att man blir ju liksom primad under hela livet. Och det får man ju bara liksom acceptera. Man kan ju inte stänga in sig någonstans. Men det här med självförtroende också. Det finns en annan studie som heter Boys Will Be Boys och någonting mer. Den är ganska gammal. Men då har man jämfört kvinnor och män och hur man handlar. Alltså professionella investerare. Och sett att män gör fler transaktioner. Alltså så köper och säljer mer. Vilket gör att de drar på sig högre kostnader. Vilket gör att kvinnorna prestera bättre. Och det har att göra med att män är overconfident, står det i den studien. Och varför de är det vet man inte riktigt, men de misstänker att det är testosteronet. Så att
varför? Så det kan vara tips att köpa några sprutor testosteron om man vill komma igång på börsen.
Ja, eller då tänker jag, män kan tona ner sitt testosteron lite, så slipper man gå på den där stora niten kring IT-bubblan och bli av med alla sina sparpengar. Ja, faktiskt börja lite mindre Och, liksom,
fast det är det problemet, för de satt ju ändå när de var 60 sen då, med nästan allt ägande, så att jag menar, det är väl hellre, bättre att man går in med lite för mycket
självförtroende. Vi vet ju inte om det är samma.
Nej, om det är samma män. Det där är intressant.
Nej, men då jag menar jag, typ som jag sa, att är vi lika? Det var lite grann som jag började med, just att män har ju fysiskt då, eller testosteronet, att det kanske är så då. Alltså, nu ska vi inte nöja oss där, men jag bara...
Ja, men
tänk
vi ska
om det bara
ju
är
inte
så
bli...
att vi är olika, att det finns, vi har olika egenskaper och olika sidor, och att det får vara så då, så länge det är på schyssta villkor.
Ja, men det är ju det jag tror på. Ja. Jag tycker vi ska få vara olika som människor också. Men sen så är det ju upp till banker och sånt, alltså mer... ska man säga, de har inte jobbat jättemycket med kunddriven utveckling hittills, alltså att man utvecklar liksom nära sina kunder, så att jag tror liksom man måste bli mer kundnära, förstå hur kunderna tänker, att de är olika, och att liksom inte ha två personas, det räcker liksom inte riktigt, utan hur når vi ut till alla de här människorna, och, men de tjänar ju pengar som det är, så vi får väl, den som lever får se i den utvecklingen vi lever i.
Tack i alla fall för att du driver den här frågan, för mig är frågan otroligt viktig, och generellt sett att kvinnor ökar sitt ekonomiska självförtroende, ökar sitt ekonomiska intresse. Alltså det här är inte en fråga om vem som har mest pengar när man dör, det här är ju en fråga om att vakna upp och ha trygghet, vakna upp och ha frihet. Den vanligaste frågan kvinnor ställer när de går själva till banken är: har jag råd att skilja mig? Och det är inte det hemska. Det hemskaste är att det vanligaste svaret är nej. Du har inte råd att skilja dig om du vill att barnen ska gå kvar i samma skola och vara hos dig varannan vecka. Och det tror jag fler av oss måste förstå, att det här handlar inte om så här fuck off kapital eller fire, utan det handlar om hur ser jag till att ha ansvar för att alla i min familj, inklusive jag själv, har schyssta förutsättningar att fatta beslut baserat på frihet och inte baserat på tvång. Liksom.
Så intressant.
Ja, tack så mycket för att du kom.
Jag drar igång med såhär. Varför beror det här? Varför resten? Man börjar fördjupa sig i det. Det måste vara intressant att ha forskat i det här och börja liksom grotta och skrapa lite.
Ja, men det är jättekul. För det är ju, jag sitter och tänker, som ni har varit inne på lite, varför är det så här? Jag tänker på det varje dag.
Jo, och just det att man ser ju ändå bilden, tycker jag då, från skolor och sådär, att tjejer är så mycket skillnad när jag gick plugget, att det har hänt så mycket som man tycker är så bra, och sen så kanske man nöjde sig med att tänker så, men det behövs mer, kan man konstatera. Härligt, tack så jättemycket för att du kom, Sandra.
Tack för att jag fick komma hit.
Veckans snabba med Compriser blir om hemförsäkring, eller hur, Kristina?
Precis.
Berätta.
Ja, det finns ju ingen lag på att man ska ha hemförsäkring, men det är en stark, stark rekommendation. För att det är liksom ett försäkringspaket som försäkrar både dina saker, men det försäkrar också dig på resa. Och det är liksom, det är viktigt att ha. Det kan bli väldigt struligt om du inte har en hemförsäkring.
Och då är det väl också viktigt att liksom ta reda på, när man tecknar den här, vad som ingår, till exempel resförsäkring, för ibland har du den när du betalar med ditt kort och sådär. Så att det är väl det viktigaste, att man försöker grotta ner och ta reda på så mycket som möjligt om sin hemförsäkring.
Precis, och om man inte liksom bytt eller tagit den här på länge, så kanske den inte täcker det, de grejerna du har hemma. Du kanske har skaffat en dyr klocka eller någonting som den inte täcker. Så försök läsa på lite, det är viktigt att läsa på villkoren här faktiskt.
Är du sån här som går omkring och fotar allt i hemmet då, så att det ska finnas till hem? Om det händer någonting så kan man se så här. Här var mina bestick.
Nej, vi flyttade utomlands faktiskt. Då fotade jag allting. Och då upptäckte jag 28 koftor till exempel. Det var väldigt intressant. Men jag fotade inte alla dem. Men nej, det gör jag inte. Och det behöver man inte göra. Det räcker att man alltså, de vet ungefär vad ett hushåll har. Men har man något väldigt dyrt kan det absolut vara bra att fota.
Skiljer det mycket från hemförsäkring till hemförsäkring? Liksom, villkorsmässigt och prismässigt? Är
det är ganska likt faktiskt. Men det skiljer lite hur dyra saker en försäkring täcker till exempel. Så har du mycket dyra saker så kan du behöva ha en lite större försäkring. Så det skiljer lite grann, så det är viktigt att titta på det. Och priset skiljer också lite grann. Så det går absolut att spara pengar genom att jämföra.
Kan man pruta eller är det listpris? Kan man ringa upp och säga så här, du ger mig ditt bästa pris på hunden här?
Alltså allt är ju prutbart om du är tillräckligt duktig. Men det är svårt, det är listpris. Men du kan säkert liksom säga att jag tänker byta försäkringsbolag om du inte ger mig ett bra pris.
Mer då?
Ja, det gäller att se över vilka försäkringar täcker. Ofta är det de som bor i bostaden så täcker hemförsäkringen. Men en del försäkringsbolag kräver att du skriver in personerna som bor där på listan. Och särkullsbarn till exempel, barn som bor hos sin mamma och pappa som är skilda till exempel. Då gäller försäkringen, även försäkringen då som är taget av barnet bor, gäller även när barnet bor hos sin andra partner till exempel. Mm-hmm. Detsamma gäller med husdjur som är varannan vecka husdjur.
Men det ser man att det är mycket, återigen, villkoren. Titta igenom så du vet vad du har för skydd.
Precis, det är viktigt. Och det är lite också, man måste tänka på att en hemförsäkring, bor man i villa så räcker inte hemförsäkringen. Då måste man ha villaförsäkring. För den ska ju liksom ta hand om hela skalet också. Bor man i en hyresrätt till exempel så är en hemförsäkring okej. Bor man i en bostadsrätt så måste man ha bostadsrättsförsäkring. Så se till att du har rätt försäkring beroende på din bostad.
Men även om man är liksom ung och flyttar hemifrån och jag har bara liksom en trasig futon och två flyttkartonger. Ska det vara någon poäng och hemförsäkring
då? Ja, verkligen. För minsta lilla resa eller något går sönder. Det är viktigt att se över drulle också. Det ingår inte i alla försäkringar. Det är så här allrisk. Det vill säga tappar du din mobiltelefon i havet så kan du liksom få ut det på försäkringen. Så det är ganska bra att ha en drulleförsäkring.
Eller om du blir rånad på stan till exempel.
Så eller om diskmaskinen läcker ner vatten till grannen på våningen under.
Den är jobbig. Liksom, den är jobbig. Viktigt att ha försäkring.
Okej, men då får jag tugga i mig och ha en försäkring helt enkelt.
Skaffa en.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.